Vi skulle spela i slottsruinen på Öland med Jerusalem. Vi hade precis köpt en sprillans ny Mercedes-buss, en 12-metare. Som vi hade inrett själv med sängar och med lastutrymme för alla instrument och högtalare och allting som vi behövde. Uffe Kristiansson hade fått tag på en kassett med en helgasad amerikansk predikant som predikade om just bön. Och den här predikanten, han hade nämnt inför Gud att han behövde en ny bil. Och plötsligt dagen efter så stod det en sprillans ny bil på hans garageuppfart med en bil som inte ens fanns på fabriken. Det övernaturliga regerar på alla håll och kanter. Be så ska du få. Vi ber. Gud fixar. Och vi sitter där i bussen och tänker, yeah, Gud är verkligen stor. Och så kommer vi fram till Öland och står inför det faktum att här får inte vår nya Mercedes-buss plats. Det går inte att köra hela vägen upp till slottsruinen där konserten ska äga rum. Det är liksom murar på varsin sida om vägen. Vi har ju alldeles för mycket grejer att bära. Det är långt och grejerna är jättetunga. Men Gud är ju stor och Gud vill säkert inte att vi ska bära våra grejer så långt, tänker vi. Så då tänker vi, Gud måste ju kunna ordna så att vi kan köra fram med bussen här mellan murarna fast det inte går. Vi sätter oss i bussen igen, hela gänget, utom en kille, en av våra roddare. Han tror inte på det där. Han går ut och så ställer han sig uppe på muren. Och så säger vi till vår chaufför, du kör, vi ber. Roddaren som har gått ut och står på muren, han står och viftar och ropar, det går aldrig, det går aldrig. Och vår ljudtekniker Göran Buller, som också kör bilen, han vrider om nyckeln, kör och så pang, vår nya Mercedes-buss fast mellan murarna på väg upp till slottsruinen. Vad gör man då? Ja, det är bara backa och börja bära. Den här berättelsen har jag hört i en podcast med en man som heter Anders Mossberg som spelade bas i Jerusalem, hårdrocksbandet. Och han berättade om den här händelsen och så avslutade med att säga, jag lärde mig någonting om bön den dagen. Idag är temat bön och jag skulle vilja dela några tankar utifrån frågorna, vad är bön för någonting? Hur ber man? Och svarar Gud på bön? Evangelietexten som Lennart läste, det är ju Lukas version av Vår Fader och innehåller förutom en variant av den bönen också en utläggning som handlar om att Gud ser till våra behov. Be, så ska ni få. Sök, så ska ni finna. Bulta, så ska dörren öppnas. Ty den som ber, han får. Den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Vad innebär egentligen Jesu löfte för oss? Om att vi ska få när vi ber, om att vi ska finna när vi söker och att dörren ska öppnas för oss när vi knackar på den. Ja, det handlar kanske inte alltid om att murarna ska vidgas vid slottsruinen när vi trosvisst ber för att våran buss ska få plats där, bara vi ber tillräckligt mycket. Jag skulle vilja börja den här predikan i en liten annan ände med att säga så här. Guds kyrka har inte mission, utan Guds mission har en kyrka. Alltså i Sverige pratar vi om mission, om det uppdraget som Gud har gett till oss. Gud har inte gett oss uppdraget att bygga en kyrka, att servera kaffe och ha det bra, utan vårt djupaste uppdrag, det handlar ju om att vi ska hjälpa människor till att hitta en relation till Gud. Det är vårt uppdrag. Sen är kyrkan ett verktyg för det. Men kyrkan har alltså inte mission som en aktivitet som vi utför, som vi skänker pengar till. Utan det är vår identitet, mission. Man skulle kunna formulera det så här. Syftet med all lära om Gud är att leda människor närmare Gud. Alltså varje predikan som du hör när du går till gudstjänst, varje sång som vi gemensamt sjunger här, de bönerna som vi ber, har någonstans ett syfte, och det är att människor ska få komma in i en djupare relation till Gud. Allt vi lär oss på pastorsutbildningen där jag läser i form av teologi, allt som vi lär oss när vi går till gudstjänst och lyssnar till en predikan, har ett syfte, att vi ska få fördjupa vår relation till Gud. Någon smartare än jag formulerar det så här: syftet med teologi, alltså läran om Gud, är doxologi, lovprisningen av Gud. Och det är här bön kommer in. För bön är just det här, relation. Tänk dig att i relation till någon du tycker om, att ni aldrig skulle kommunicera. Vad blir det till slut då för relation? Om du skulle sluta prata med honom eller henne, eller helt sluta lyssna på vad han eller hon har att säga. För att vi ska leva i relation så krävs det att vi kommunicerar med varann. Och bön är kommunikationen i relationen. Men då möter jag ibland den här frågan: om Gud nu känner mig så bra som kyrkan säger, han vet till och med hur många hårstrån jag har på mitt huvud, varför ska jag be till honom? Och du, kom ihåg att er far vet precis vad ni behöver innan ni ens ber honom om det. En sån här klassisk konfirmandfråga. Varför ska jag då be till Gud om det är så här? Gud vet hur många hårstrån jag har. Och Gud vet till och med vad jag ska be om innan jag ber. Och då tänker jag så här. För att bön handlar i första hand inte alltid om att be om saker, i den bemärkelsen att vi ska få någonting ifrån Gud. Utan bön handlar också om att vi får ge till Gud. Bön är vårt uttryck till Gud, där vi får be om hjälp, vi får tacka, vi får lovprisa honom, som Bibeln i hundrafalt uppmanar oss till. Men i bönen så lämnar vi oss också åt Gud. Bön är att ge tillit, att ge förtröstan, att ge tro, att lämna det vi bär på och lämna oss själva i Guds händer. Och om vi inte skulle be, så skulle det finnas en liten risk att tron skulle stanna i hjärnan och inte komma ner till hjärtat. Alltså vi kan tro på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare och så vidare som en teologisk sanning. Men när vi ber så blir det här till liv, en levande relation med Gud. Men vi ber ju också för att Gud vill oss väl. Att vi får vända oss till honom med det vi bär på, oavsett vad. Men hur ber man då? Du behöver inte ha svart bälte i poesi för att be. Men eftersom att vi tror på en Gud som är relationell och som känner oss var och en, så tror jag också att du kan hitta ditt sätt att kommunicera med Gud på. Om det känns naturligt för dig att be med långa, svåra, teologiska formuleringar, så känn dig fri att be så. Om det känns naturligt för dig att prata med det mest vardagliga språket, så tror jag att Gud hör även det. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogerna och i gathörnen för att människor ska se dem. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem, ty er far vet vad ni behöver. Hitta ditt uttryck för bönen. Bibelns kortaste vers handlar om bön. Det är från första Thessalonikerbrevet. Be ständigt. Be ständigt. Det verkar krångligt. Du ska alltid gå runt och be. Jag tänker att det handlar om ett mindset, alltså en inställning till livet som vi kan ha. Om att leva i bön, att leva i relation med Gud. Det finns den här salmen som vi ska sjunga lite senare, 821. Bli stilla, låt tystnaden. Du är en bön heter den. Under min konfirmationstid så känns det som, när jag tänker på min konfirmationstid, så känns det som att vi sjöng den ungefär varannan minut. Det gjorde vi förmodligen inte. Men vi sjöng den väldigt mycket. Men det dröjde nog ungefär 10 år för mig att förstå djupet av den fantastiska texten om bön som det är. Om att närvaron finns där. om att hela vårt liv är ett samtal med honom. En fantastisk text som ramar in vad bön handlar om. Men hur kan vi be ständigt? Hur kan hela vårt liv vara ett samtal med Gud? Romarbrevet talar om det här när det säger: på samma sätt är det när anden stödjer oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Anden hjälper oss att be, och han som utforskar våra hjärtan, Gud, vet vad vi menar. Och det här gör att vi faktiskt kan be ständigt. Bön, tänker jag, det handlar i första hand inte om att vi ska kalla hit Gud. Alltså: Gud, nu är vi här. Det vore tacksamt om du också kunde delta i vår gudstjänst. Men bön, det handlar om att stilla sig och göra sig uppmärksam för Gud som sedan länge har varit närvarande. Vi ropar inte hit Gud till våra liv, utan vi stillar oss och uppmärksammar han som redan är närvarande. Episteltexten för den här söndagen är från första Johannesbrevet 5, och där står det så här: det här skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni ska veta att ni har evigt liv. Vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om. Alltså, om vi ber efter Guds vilja, så får vi det vi ber om. Men vi är ju så många som har undrat varför Gud inte svarar på våra böner. Jag är nog inte ensam om att i en svår situation ha vänt mig till Gud i tårar, i förtvivlan, i sorg, och bett Gud: varför händer det här? Och ibland så har jag upplevt att det känns som att Gud inte svarar. Är det då Guds vilja att det ska vara så? Och samtidigt som vi brottas med det här, så har vi den gammaltestamentliga texten från den här söndagen, från Jeremia, som säger att Guds vilja för oss är välgång, inte olycka. Vi fungerar ofta så att vi tänker att vi har det gott ställt med Gud i den sekunden som vi märker att Gud har svarat på en bön. Alltså, vi ber, och så när vi upptäcker att här har Gud faktiskt gripit in, så tänker vi: åh, vad härligt. Liksom, Gud hör mig när jag ber. Men faktum är att jag tror att i den sekunden som vi vänder oss till Gud överhuvudtaget, så har vi liksom, då kan vi kvittera ut att vi har det gott ställt med Gud när vi får vända oss till honom. Det är alltså inte bönesvaret som bekräftar vår Guds relation, utan att vi får vända oss till Gud. Det här blev som tydligast för mig när jag var på ett läger en gång, och det kommer fram en tonårskille till förbönsplatsen och säger: jag skulle vilja att vi ber för att Gud aldrig svarar på mina böner. Ja, det verkar kontraproduktivt, så. Varför ska vi be till Gud att Gud ska svara på dina böner? Och så samtalade vi om det här, att det inte är bönesvaret som är hela grejen, utan också vårt behov av att få uttrycka oss och vända oss till Gud. Och oftast när vi ser tillbaks i backspegeln, så ser vi hur Gud har gripit in i vårt liv, men inte alltid på det sättet som vi förväntade oss. Guds perspektiv är så oändligt mycket större. Ingen människa har någonsin sett, hört eller ens kunnat föreställa sig vilka underbara saker Gud har förberett åt dem som älskar Herren. Första Korintierbrevet. Jag tänkte dela någonting om det här från mitt liv, om hur Gud griper in. Jag har en bror som i många år har levt i missbruk av narkotika och alkohol. Och vi har bett, och sen så bad vi lite till, och så har vi bett igen, och så har vi bett en stund till, och så har det gått en viss tid, och så ber vi igen, och så tycker vi att det här händer ingenting. Och behandlingshem och ut och återfall, och in på behandlingshem och ut och återfall. Och vi ber igen, och vi ber en stund till. Och så känns det som att, varför griper inte Gud in i den här situationen? Varför händer det ingenting? Sen är jag på ett läger i Sundsvall där jag kommer ifrån. Och så träffar jag på, det var som ett musikläger, och på söndagen så var det en gudstjänst där det kom en massa människor dit. Och sen så var det lite musiktema och sådär. Och så efteråt då, när man liksom håller på att plocka med sina kablar där och grejer, så kommer min kompis Simon fram till mig. Och Simon, han är en sån kille som alltid är, så fort det är någon sån här gatukyrkan eller kyrkans tält på någon festival eller sådär, då är Simon där liksom. Han är där först på morgonen och han går hem sist på kvällen. Och så pratar han med människor och sådär. Och så säger han till mig sådär. Han kommer fram där när jag håller på med allt annat. Tjena Jens, jag har bett till Gud med Petter. Nej, det har du inte alls, säger jag. Eller vad menar du? Ja, men vi var på Urkult igår. Som är en hippiefestival några mil norr om Sundsvall. Ja, och så var vi där i hade vi ett litet militärbönetält där. Och så kommer han in där och så säger han att jag klarar inte det här längre själv. Jag tror att jag skulle behöva Guds hjälp, säger han. Och så bad vi till Gud. Ja, men vad menar du, sa jag? Det här har vi bett om i år och år och år och år. Nej, jag vet inte. Men det var det som hände. Och sen den dagen så har han varit drogfri. Och han formulerade det så här själv, att det funkade inte för mig att bara försöka själv. Jag behövde någon som står utanför mig, som har större perspektiv. Och hans och min gudsbild är inte så jättelik. Men han berättar för mig att han fortfarande varje morgon och varje kväll tackar Gud för livet. Och vi får så här många år efter se hur Gud griper in, fast vi inte såg det där och då. Vi vet inte alltid hur Gud arbetar, men vi får sätta vårt hopp till att han gör det. Det är luftet vi har att stå på. Så idag på bönsöndagen så vill jag uppmuntra dig att be. Be för dig själv, för din församling, för dina grannar, för din familj, för vår värld, för det som anden vädjar för och lägger på ditt hjärta. Vi ber ju för att vara i relation med Gud. Men vi ber inte bara för att vi har behov av att få, utan också för vårt behov av att ge till Gud. Vi behöver inte ha svart bälte i poesi för att kunna be. Och vi kan be med hela våra liv. Och det är inte bönesvaren som bekräftar vår relation med Gud, utan det är bönen. Amen.